Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Spotify rusar på börsen efter en pangrapport för tredje kvartalet. Men hur ska bolaget klara sig framöver i en värld där streaming av musik, poddar, ljudböcker, tv och film slås samman och sampaketeras på olika plattformar?
Och Amazon kommer till Sverige inom 2 år. Har du hört den förut? Men jo, nu är det på riktigt. I alla fall enligt Nordea. Vi benar ut bankens analys och funderar över konsekvenserna för e-handeln och handlarna på Stockholmsbörsen.
Du, Björn, har skrivit om Googles kvantdator, ett genombrott som gav kryptovalutorna skrämselhicka. Du ska få berätta mer om det i podden.
Exakt. Kvantdatorerna har gjort en första entré efter många års hype och Googles vd Sundar Pichai lyrisk efter sina forskares genombrott.
En fullmatad podd med andra ord.
Jag heter Björn Wallenberg, du heter Jonas Leijonhufvud. Vi är reportrar på DI Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Nordea spår att Amazon etablerar sig i Sverige inom 2 år enligt en rapport från bankens analysavdelning. Lanseringen väntas slå mot flera av börsens retailkedjor och nätbutiker. Det är lite déjà vu-känsla över den här nyheten.
Det är det absolut. Vi rapporterade redan 2018 om att Amazon krattade för en etablering i Sverige under året. E-handelsjätten hade redan köpt domännamnet Amazon.se, vilket vi hade rapporterat. Och man rekryterade svensk personal enligt flera källor som vi talade med. Vi var tidiga, kanske först med att rapportera om de här planerna. Men spekulationerna hamnade kanske lite på skam då, får man väl säga att de gjorde. Vi följde upp i slutet av 2018 inför Black Friday och många av våra källor sa då att Jeff Bezos valt att trycka på pausknappen bland annat till följd av de utdragna Brexit-förhandlingarna, vilket är en rimlig tes. Man har ju stora lager i både Tyskland och England som skulle kanske komma i spel vid en tidig lansering i Sverige eller i Norden. Då spelade ju Brexit in. Men alla källor har hela tiden sagt när vi har bevakat den här frågan, när kommer Amazon till Sverige? När kommer Amazon till Sverige? Att Amazon ofta förbereder lanseringar som sen ställs in. Man satsar lite på många fronter hela tiden som en general i ett storskaligt krig. Alla planerade attacker blir liksom inte av. Kartan ritas om hela tiden.
Kan man säga att Jeff Bezos inte gjorde som vi sa, men att det nu är dags för upprättelse?
Just det. Så om vi fortsätter att upprepa det här så kommer Jeff Bezos till slut att göra som vi tror att han ska göra, antar jag.
Ja, men härligt. Men i den här Nordea-analysen så får Brexit-tesen nytt liv, förstår jag.
Just det. De tar ju upp det som en förklaring till varför man inte kom in i Sverige 2018. Det här är alltså en rapport som bankens analysavdelning har tagit fram mot sina kunder och som vi har fått smygläsa då lite exklusivt. Och i den här rapporten så säger man att ett tecken på att Amazon var nära att lansera i fjol var ju då att man slöt ett avtal på 3 år med Postnord om leveranser i Sverige och Danmark. Postnords kommunikationsdirektör Thomas Backteman sa även i fjol vid något tillfälle att han var rätt säker på att en lansering skulle ske under året. Så många små datapunkter, många små tecken. Enligt vår analys hotade en hård Brexit att göra leveranser från Amazons lager i Storbritannien väldigt dyra. Det var därför Amazon valde att avvakta, säger Daniel Lovin, som står bakom rapporten på Nordea till mig. Han är då en analytiker på Nordea som bevakar e-handel och bolag med digitala affärsmodeller på analysavdelningen där.
Och nu tror han alltså på en omstart för Jeff Bezos nordiska äventyr. Han spår att Amazon inom 2 år har etablerat sig i Sverige och då med ett lager i norra Tyskland som främsta logistikhubb. Han säger att bland annat bygger Amazon ett gigantiskt lager utanför Borgstedt i Tyskland, bara 50 kilometer från den danska gränsen. Och han uppskattar att det här lagret blir nästan 30 000 kvadratmeter stort Och det skulle med lätthet då kunna serva hela Norden. För som en jämförelse så förser ett enda lager på 25 000 kvadratmeter alla Amazons kunder i Australien, enligt honom.
Ja, Daniel Lovin har verkligen luskat i det här, jobbat lite som vi journalister ofta gör. Han säger sig även ha kommit över uppgifter som pekar på att Amazon under våren 2019 anställt ett antal nordiska översättare till sin enhet i Luxemburg, som då arbetar med att ta fram lokala hemsidor i Europa, det som skulle vara Amazon.se till exempel i vårt fall då. Och sådana här rekryteringar brukar ske 1-2 år innan lansering, menar han.
Okej, så man förbereder ett Amazon.se på svenska också?
Ja, kanske det. Idag, de har ju köpt den domänen, men om man skriver Amazon.se så riktas man om då till Amazon.de, den tyska sajten. Om det kan vara en fingervisning om någonting, jag vet inte. Rapporten nämner även att Amazon redan rullat ut flera dotterverksamheter i Sverige. Man har ju den här molntjänsten då, Amazon Web Services AWS, som vi ofta skriver om. Men den är ganska självständig från Amazon. Man har också lanserat Amazon Prime Video och Spotify-konkurrenten Amazon Music Unlimited. Och bara de senaste veckorna då, den här ljudbokssatsningen Audible, där man liksom rampar upp nu. Den har väl funnits tillgänglig för svenskar, men nu rullar man ut bland annat egna poddar med svenska profiler som handelsprofessor Mikael Dahlén. Han har en podd på engelska på Audible. Och det här tror ju Nordea också är ett tecken på att man förbereder en mer storskalig lansering för i handelsbutiken Amazon. Så var det nämligen i Australien, att man rullade ut de här olika tjänsterna och sen kom den stora utrullningen.
Han har lagt pussel, Daniel.
Verkligen.
Men för att uppskatta hur en lansering skulle kunna påverka den svenska handeln har ju de på Nordea då också tittat lite på börsutvecklingen på flera marknader. De har jämfört utvecklingen under de två åren innan en lansering med utvecklingen de 2 år därefter och kollat både på aktiekurs och rörelseresultat. Och den här rapporten ger 2 varnande exempel, eller hur?
Ja, vi kan nämna dem helt kort. I april 2017 aviserade Amazon att man skulle etablera sig i Australien. Redan i början av juni samma år hade ett snitt av de 5 största retailbolagen i landet inom områden där Amazon var aktivt fallit med i snitt 19% på börsen enligt den här rapporten. Och det här var under en tid då den breda indexet för Australiens börs hade backat med bara 2%. Så att det kan slå ganska brett för handelsbolag som liksom agerar i samma område som Amazon. Ett till exempel, nämnt i den här rapporten, i slutet av juni i år tillkännagav Amazon att man skulle etablera sig inom marknaden för professionell hård- och hudvård i USA. Och på 3 dagar föll bolag inom sektorn, bolag som Sally Beauty och Revlon, med nära 15%. Så att Daniel Ovin, han tycker sig se att Amazon i snitt tar ungefär 8-10% av den lokala e-handelsmarknaden inom 5 år av en etablering inom de områden där man är verksam då. Och att man ser till att man bidrar till att rörelsemarginaler inom de här olika branscherna faller. Och han har väldigt exakta siffror här, att den faller från 8-6,6% inom ett par år, skriver han då.
Okej, så slutsatsen är alltså att ett intåg förmodligen skulle orsaka breda nedgångar även bland Nordens noterade konsumentbolag. Men vilka bolag och vilka aktier kan det slå emot mer specifikt?
Hårdast drabbade sektorer, gissar han, är bildelar, säljare av sportutrustning och sportkläder, allmänna varor som heminredning, dekoration, köksvaror och annan hemutrustning och hemelektronik också. De bolag som drabbas mindre hårt är de som säljer premiumprodukter och särskilt de som har en hög servicenivå. Amazon är väldigt bra på logistik och service och sånt där. Så har man premiumprodukter till ett högt pris, bra leveranser, bra servicenivå, då kanske man inte jämför så mycket med Amazon, för Amazon är ju mycket mer i det här lågprissegmentet. Förstås bolag som erbjuder sånt som Amazon inte säljer. Men 3 aktier som Nordea menar då kan drabbas av ett eventuellt Amazon-intåg, 3 nordiska aktier, är Clas Ohlson, svenska Clas Ohlson, Stockmann i Finland och Matas i Danmark. De riskerar alla att se sina rörelsemarginaler falla, enligt Daniel Ovin.
Och vad händer med återförsäljare som Boozt, Zalando, Sportamore och Bygghemma?
Svårt att säga. Än så länge säljer Amazon främst liksom billiga kläder. Så det kanske innebär att bolag som Boozt, Sportamore och Zalando kan klara sig hyfsat bra. De säljer ju främst kända varumärken, och om man tittar på Tyskland, där är både Amazon och Zalando väldigt stora, och där klarar liksom Zalando konkurrensen från Amazon rätt väl än så länge.
Ja, det ska bli spännande att se om Nordea får rätt eller om de återigen har ropat på vargen. Det vore ju lite skönt om de hade rätt, eftersom bland annat vi då har pratat om intåget i
ja, precis.
Några år.
Om vi pratar om det tillräckligt länge så får vi till slut rätt.
Den som läste det digital i fredags kunde se att analytikerna såg en större uppsida i Spotify-aktien än på länge. 60% hade köprek på aktien, bara 7% hade sälj, och uppsidan inför rapporten var 33% i sådana fall enligt sammanställningen.
Mm, eller hur, precis, ja, de har ju sådana där riktkurser som de går ut med och så tar man ett snitt av dem och sitter. Spotify har haft en tuff resa på New York-börsen senaste året. Om man jämför kursen innan rapporten med kursen vid stängning första handelsdagen där vid noteringen i april i fjol, så hade aktien gått ner med nästan 20%. Den har gått ner med mycket mer om man jämför med toppkurserna, som jag tror var i augusti i fjol. Men under måndagen tog Spotify alltså revansch med en uppgång på 16%. Analytikerna fick rätt.
Det lönar sig att läsa Dagens Industri, som våra chefer kanske hade sagt. Men rörelseresultatet under tredje kvartalet blev 54 miljoner euro. Och det var betydligt bättre än analytikernas förväntningar, som var en förlust på 21 miljoner euro. Men samtidigt är flera frågor obesvarade i en framtid där streaming av musik, poddar, ljudböcker, tv och film flyter samman. Skriver du, Jonas, i en analys? Kan inte du bena ut de här fyra orosmolnen lite? Vi kan väl börja med tv. Det händer ju ganska mycket där just nu. Apple TV Plus lanseras på fredag, om jag minns rätt, i Sverige. Mm. Och det är en slags Netflix-konkurrent som bara ska kosta $5 per månad.
Ja, och här finns det ju en viss oro att Apple Music, som är Spotifys huvudkonkurrent, ska liksom slå ihop Music med Apple TV Plus och liksom skapa någon slags sampaketering. Man har förhandlat med musikbranschen om det här, har Financial Times i alla fall rapporterats, så vi får se vad som händer. Man kan tänka sig att Apple skulle kunna ha Apple Music och Apple TV Plus för kanske $13 per månad om de slår ihop och rabatterar med $2. Då skulle då det kunna jämföras med Spotify som kostar $10 per månad. Det skulle kanske kunna vara ett ganska allvarligt hot. Och liksom, Apple är inte ensamma om att ha både liksom streamad musik och streamad tv-innehåll och film och sånt där. Det gör ju även Amazon, har ju också, erbjuder också sånt. Så att, det är ju ett orosmål lite grann att konkurrenterna liksom erbjuder streaming av musik, film, tv, kanske som säljs i ett paket eller säljs från samma källa i alla fall.
Och hur ska Spotify kontra då? Kan de bygga sin egen tv?
Nej, alltså man försökte ju göra det en gång i tiden, men det lyckades inte. Det var för dyrt och den satsningen tystades ner och begravdes väl kanske 2015. Jag tror inte man kommer göra om det misstaget.
Och då menar du alltså den här hårdvaran, alltså de byggde en egen manik?
Ja, eller? De byggde en egen hårdvara och de förhandlade om licenser och sådär. Men det flög, det liksom var för, det var för riskabelt och de fick lägga ner de planerna. De har ju tänkt från början att de ska hålla på med liksom tv och musik och film och allting. Men har blivit, nu pratar de om att de ska bli bäst på audio och att de fokuserar på ljud. Men man har ju tidigare i USA samarbetat med Hulu, som är en sån här tv-aktör, med Disney som delägare, och liksom sampaketerat lite grann med dem, men inte riktigt någon så här storskaliga samarbeten som har hållit över tid. Så att man skulle kunna tänka sig att Spotify, och det finns vissa spekulationer om det på marknaden, tar ett steg och gör något fördjupat samarbete med någon aktör. Netflix, Disney, Hulu eller någon. Disney ska ju för övrigt också göra en sån här stor streaming-lansering. Den 12 november så lanseras Disney Plus med exklusivt innehåll då. Exklusivt innehåll är ju liksom melodin i den här tidseran som vi lever i. Och Disney har ju Marvel, de har Star Wars, de har Pixar och såklart alla Disney-produktioner. Den ska kosta $7 i månaden. Så man ska kunna tänka sig ett paket där Spotify och Disney erbjuds till ett lågt gemensamt pris på, sig $15. Det här är bara gissningar och spekulationer, men jag tror att det här är sådana frågor som nog diskuteras en del i Spotifys styrelse. Och i styrelsen sitter ju Ted Sarandos, som är innehållschef på Netflix, att de har ju sån kompetens i sin styrelse.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
De har band sedan tidigare till Hulu och där Disney är delägare, så att det är liksom, det snackas nog, skulle jag gissa.
Just det, sen har vi ju också Spotifys poddsatsningar. Bara under första halvåret i år då så investerade man ju nästan 4 miljarder kronor i tre poddbolag. Anchor, en teknisk plattform för poddskapare, och de båda produktionsbolagen Gimlet Media och Parcast. Mm. Målet är, enligt vdn då, Daniel Ek, att man ska bli störst på audio. Blir man det?
Ja, alltså jag vet inte hur man ska tolka det där, men de är ju störst på musik, streaming i världen. Men kanske inte king of audio riktigt ännu, jag vet inte. Beror lite på hur man ser det. Daniel säger då att podd är ju liksom den nya satsningen. Och till att börja med så kan han visa upp data över att poddlyssnarna är mer engagerade än liksom lyssnarna överlag. Och att de därmed då i högre utsträckning är benägna att teckna premiumprenumerationer, vilket är ju en stor och viktig del av Spotifys affärsidé. Det är ju bara ungefär 45% som betalar fortfarande. Så att det är gratis är viktigt, men premium, det är där intäkterna kommer. Men på sikt så säger Daniel Ek att man ska monetarisera poddarna, och då ska man ju kanske, man tänker sig att man säljer annonser i dem på något nytt och fiffigt sätt, och att Spotifys annonsintäkter kan växa i samband med deras poddsatsningar. Frågan är hur mycket de måste investera för att verkligen liksom ta den här ledartröjan som de säger sig vilja ta på sig. Jag menar, om du tittar på hela ljudmarknaden, om du höjer blicken till liksom poddar och ljudböcker till exempel, så kan man titta på Amazons ljudboksbolag Audible, störst i världen på ljudböcker. De satsar ju just nu på poddar och lanserade nyligen i Sverige, som vi nämndes, med lite Audible Original poddar. Mikael Dahlén som pratar engelska i någon podd, som jag tror heter Curious eller sånt där. Vi kan kolla på svenska Storytel, de har ljudböcker, men de har också ljudproduktioner som liksom inte är böcker utan som går rakt in i ljudproduktion. De erbjuder för övrigt också magasin via den här tjänsten Story med Zeta, Story. Men det är ju mycket som händer här, där liksom ljudboks och podd och musikvärlden liksom smälter samman. Så att det, ska man leda den utvecklingen så kan det bli dyrt. Men det är ju förstås en logisk satsning.
Just det, och du har ju skrivit om andra utvecklingar på området. Bland annat om Spotifys tvåsidiga marknadsplats och att man börjat med sponsrad musik. Vad är det här för grejer?
Just det, nej, men Spotifys tvåsidiga marknadsplats är något som de har pratat om ganska mycket sedan de gick till börsen. Och det handlar om att Spotify har som mål att tjäna pengar inte bara på användarna utan även på artisterna, producenterna, skivbolagen som laddar upp sin musik på Spotify för att sedan använda plattformens lyssnardata för att marknadsföra sin musik och till exempel planera sina turnéer och sånt där. Hur man ska tjäna pengar på det här är lite oklart. Ett tag såg ju den här idén ut och var ganska disruptiv, och man började erbjuda artister möjligheten att ladda upp musiken direkt på Spotify, liksom kringgå skivbolagen. Och sen liksom använda Spotifys olika verktyg och tjänster för att marknadsföra musiken. Spotify har ju även tjänster som gör att man kan producera musik online. Så hela värdekedjan såg det ut som att man skulle kunna ta där. Men det här togs kanske då eventuellt, det är så svårt att veta för mycket händer bakom kulisserna, men togs kanske inte emot så bra från majorbolagen. Warner Musics ovilja att vara med när Spotify lanserade Indien i februari i år är enligt vissa källor liksom en del i ett spel, ett bråk kanske kring den här Spotifys tvåsidiga marknadsplats. Och man har väl delvis erkänt det här själva då i olika analytikerkonferenser Spotify. Och I somras skrotade man den här tjänsten där artister kunde direkt uppladda musik. Det var ett slags testprojekt. Dora, och många tolkade det som en slags eftergift till skivbranschen. Man skrotade det endast 10 månader efter lanseringen. Och sen det senaste draget som kom bara här om veckan är att man ska låta skivbolagen sponsra musiken på rekommendationslistor. Och det kan ju också tolkas som ett sätt att blidka musikjättarna. Man förhandlar ju fortfarande hela tiden med dem om globala avtal, så att man måste kunna samarbeta med dem på ett bra sätt. Den här sponsrade musiktjänsten, den liknar ju lite vad stora techbolag som Google och Facebook redan gör.
Just det, den här modellen med sponsrad musik då, det låter ju som en spännande ny intäktskälla för Spotify, men jag kan ju fundera lite på om man verkligen vill ha sponsrad musik som användare. Jag tänker, om man har betalat för ett premiumabonnemang, vill man då få i princip reklam som är framtagen av ett skivbolag?
Nej, men exakt, det kanske man inte vill. Och det förstår Spotify, att det här är liksom minerad mark, så att man trevar ut på den väldigt försiktigt. Och betalande kunder, då, premiumkunder, de kommer kunna stänga av den här funktionen, och så att man förstår att den här balansgången är viktig. Det som man lyfter fram då, och det som man lyfter fram under måndagens telekonferens, var att det här kan ge intäkter. Det här kan ge intäkter med höga marginaler. Man pratade om det som mjukvarumarginaler på de här typen av intäkterna. Och det kan även sänka snittkostnaden för musik. Alltså det blir billigare att köpa in musik överlag när man har en sån här grej. I slutändan handlar det ju mycket om vad musikbolagen gillar och vad de kan tolerera. Spotifys senaste förhandlingsrunda med skivbolagen, den sjätte i bolagets 13-åriga historia, som Daniel Ek brukar säga, den är försenad. Och enligt den amerikanska branschtidningen Music Business Worldwide så är det så att man har Universal och Warner kvar. Man har inte förhandlat klart med dem om de globala katalogerna. Det antyder då att man kanske är färdig med Sony och även det indie-nätverket Merlin. De här avtalen med Universal och Warner, de har gått ut, men de rullar ändå vidare. Så det har hänt tidigare då att det blir försenat, men det är liksom ingen bra grej. Spotify beskriver det här gärna som business as usual, men det är klart, det är utmanande även om det har hänt tidigare. Och i den här analytikerkonferensen som Spotify hade i måndag så betonade de pratade inte så mycket om det här, men de betonade att Tencents investering i Universal Music inte påverkar förhandlingarna. Tencent är ju som bekant även storägare i Spotify.
Spännande, men vi får runda av där, för Spotify är ju ett ämne som vi lär återkomma till.
Vi får återkomma till min fjärde poäng i någon framtida podd.
Den senaste tiden har det varit lite kvantkalabalik, skulle man kanske kunna säga. Men vad har vi på kvantdatorer, Jonas?
Ja, du säger Eklund, eller jag menar Björn Wallenberg. Vad vi har på kvantdatorer är väl att Google-forskare nyligen rapporterade att man har nått ett genombrott. Deras kvantdator har tydligen gjort en beräkning på 200 sekunder som hade tagit en vanlig superdator 10 000 år att utföra. Och det här visade alltså Google upp för den ansedda tidskriften Nature. Men det är du som är vår kvantdator, i alla fall den här veckan. För du har ju skrivit om det väldigt nyligen, så du får ju förklara. Vad är en kvantdator egentligen?
Ja, jag hade ju lite hoppats på att du skulle göra det. Men vi kan väl dra en förenklad version då. I en vanlig dator så representeras information av talen 1 och 0, på eller av, det är binärt. Och med de här två enkla ingredienserna så kan man alltså bygga både föreläsarfunktioner i bilar och Candy Crush i mobilen. Men hos en kvantdator så kan bitarna bära mer information än bara 1 och 0. Och det är den här spännande egenskapen som har varit i fokus. Och det är den som gör att kvantdatorer kan utföra vissa beräkningar mycket snabbare än vanliga datorer.
Som vilka då?
Googles vd Sundar Pichai, han var ju ganska glad efter genombrottet, och han lyfte fram att kvantdatorerna med sin då simuleringskraft skulle kunna användas för att ta fram nya läkemedel eller användas till att ta fram nya batterier. Och andra har sagt att kvantdatorer skulle kunna optimera flygscheman eller förbättra klimatmodeller.
Okej, så vi har en hel del att se framåt alltså i närtid?
Ja. När jag pratade med Jonathan Jogenfors som har doktorerat i kvantkryptering och nu är forskningschef på Sectra som jobbar med att ta fram just kvantsäker kryptering, så sa han att han tror att det kommer ta 15 år tills det att en fullt fungerande kvantdator kanske tas fram.
Mm-hmm.
Dagens kvantdatorer är helt enkelt väldigt bräckliga och känsliga och primitiva och inte helt lätt skötta. Man måste kyla ner dem till temperaturen nära den absoluta nollpunkten till exempel.
Okej. Det låter inte som att den är så här iPhone ready. Det här är liksom ingen manik man kan gå runt med i fickan en på ett tag.
Nej, exakt. Och både Jonathan Jogenfors och Googles vd jämför det här genombrottet med bröderna Wrights första flygning i början av 1900-talet.
Det är klart de gör.
Den varade ju bara i några sekunder och själva planet var väl egentligen inget att hänga i julgranen. Men den representerade ändå ett oerhört genombrott. Å andra sidan finns det ju motröster också. Det var en kvantforskare vid Oxfords universitet som sa en rolig grej, tycker jag, innan Googles genombrott. Och han sa att använda en kvantdator skulle vara som att hyra en jumbojet för att korsa en väg. Och det han menar då är att även om kvantdatorerna skulle bli rejält mycket bättre, så kommer vanliga datorer fortfarande vara bättre och billigare i de flesta fall.
Ja, jag fattar. Den här Jonathan Jogenfors hade väl förresten även skrivit om kombinationen av kvantdatorer och blockkedjor i sin avhandling, om jag minns din artikel med honom rätt. Snacka om en utbildning som ligger i tiden, krypto och kvant, två hypar i ett. Och när nyheten om Googles genombrott blev känd skakade just kryptovalutorna till rejält. Bitcoin föll exempelvis från $8,000 per bitcoin till $7,500, men steg sen igen.
Ja, för en av de stora grejerna med kvantdatorer är ju att de skulle kunna knäcka alla lösenord i princip som vi använder idag. Alltså inte bara kryptering som används för kryptovalutor, utan även till exempel när en bank pratar med en app eller när vi chattar på nätet med våra appar.
Oj, vi kanske måste gå över till papper och penna då om man har hemligheter, eller?
Ja, kanske det. Eller vänta på att kvantkrypteringen slår igenom. Det är en kapprustning där som pågår. Men en rolig detalj förresten är ju att Jonathan Jogenfors, när jag pratade med honom, var lite förundrad över hur enkelspåriga kvantdatorer verkar vara. Han sa så här: de är bra på att knäcka krypto, men inte på så mycket annat. Det är märkligt och någonting vi måste förstå. I svaret skulle kunna finnas många fundamentala sanningar.
Poetiskt, men om man vill vara lite spetsig kan man alltså säga att Google just nu öser in resurser i att bygga en maskin som kan knäcka alla världens lösenord, men inte är bra på något annat. Fortsättning följer, antar jag. Ska vi lämna den subatomära partikelfysiken ett tag och röra oss till reklamvärlden istället då, Björn? För du har ju skrivit en artikel som publiceras idag onsdag om hur Klarna i skymundan har stridit med Konsumentverket i ett halvår om sin uppmärksammade och hyllade reklamfilmserie med rapparen Snoop Dogg.
Yes, och ingen har väl kunnat missa de här reklamerna där den stormrike kändisen gör reklam för Klarnas avbetalningsplaner och uppmanar till betala sen.
Mm.
Men den här artikeln handlar alltså om hur Konsumentverket redan i våras ville stoppa reklamen. I en av dem brer Snoop Dogg bland annat jordnötssmör av guld till ett gäng afghanhundar och säger att han kan betala det senare. Det här menar Konsumentverket bryter mot måttfullhetskravet när man marknadsför krediter. Men först nästan ett halvår senare drog Klarna tillbaka filmerna efter att två gånger ha begärt mer betänketid av Konsumentverket. Först var det påsk och sen var det sommarledighet. Och efter ett halvår får man väl också anta att kampanjen kanske hade gjort sitt, så att säga. Att den var redo att pensioneras ändå. Men trots att Klarna sa att filmerna tagits bort från svensk publik låg de ända fram till igår uppe på svenska YouTube. Och det var först när vi började ställa frågor som Klarna åtgärdade saken.
Läs hela artikeln på digital.di.se. Läs vår sajt every day. Yay.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då podden kommer ut.
Kolla in DIs andra poddar från Dagliga Morgonkoll till veckovis Analyspodden, Smarta Pengar och Intervjupodden Förnuft och Känsla.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden så mejla Per Hedlund, och det är Per med E, per.hedlund snabela.di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.